Hej och välkomna till Tykonauterna, en podcast om det spännande och skrämmande. Med mig, Kristoffer Ylisalomäki. Och i veckans avsnitt så är Robert inte med oss, utan istället så har vi en gäst som heter...
Paulina Ylisalomäki och är vikarie i det här avsnittet. Ibland så kommer livet emellan och speciellt när man har ovanligt mycket på jobbet i perioder. Så då kunde jag ställa upp istället. Och det glädjer mig verkligen att jag får hoppa in i den här delen som handlar om...
demoner och exorcism.
Och om Robert går i gasen på Bigfoot-ämnet så går jag verkligen igång på okultism, spiritism, satanism och sånt där som rör mörker och mystik. Och ni som redan känner mig eller vet vem jag är så kanske ni får en helt ny bild av mig nu. Men faktum är att jag har väldigt många olika intressen. Men jag vill också förtydliga med att jag absolut inte håller på med satanism och sånt där. Jag håller mig på ett bra avstånd från det där och ägnar mig åt den ljusa sidan och det goda. Men man kan ju alltid vara intresserad och läsa för att veta vad som rör sig där borta i mörkret. Men samtidigt har jag även en stor respekt för det.
Och vad är en demon?
Ja, precis. Hur ska vi då definiera vad en demon är? Enligt Nationalencyklopedin så skriver de så här, citat. Demon, ond ande, särskilt i judisk, kristen och islamsk tradition. Det grekiska daimon avser ursprungligen en opersonlig ande eller ödesmakt. Sen fortsätter citatet lite längre ner. Demonerna i tidig kristen tradition uppträder ofta som kollektiv enligt då Nationalencyklopedins tolkning. Till exempel som onda andar i Nya testamentet samt som jinner bland araberna och som pretas i Indien. Ibland talas om en demonernas första såsom Belzebub, Satan eller Iblis. Ofta har demonerna förknippats med besatthet, sjukdomar, plågor och dödsrike. Slutcitat. Jag hittade lite information om demoner i olika kulturer i boken Myter och legender, en illustrerad handbok om ursprung och innebörd av Philip Watkinson 2011. Där hittade jag av det som beskrivs som demoner, som vi i västvärlden väljer att kalla dem. Och demoner finns i alla typer av kulturer och religioner. Som onda varelser eller andar, eller väsen som vill människorna ont. Redan från berättelser från Mesopotamien, som är en gammal civilisation som fanns för cirka 5000 år sedan, som ligger idag motsvarande ungefär vid Syrien, Irak och Turkiet. Där nämns det demoner i deras version av vad de kallar för dödsriket. I hinduismens mytologi och skapelseberättelse nämner man även att demonerna föddes av natten när universum skapades av guden Brahma. Och dessa demoner hotar ständigt universums ordning och slåss mot de andra gudarna. I japansk mytologi berättas det om dödsriket Yomi, där det även finns en hel del demoner som jag inte kommer uttala namnet på för att jag är livrädd för att jag inbillar mig att det kommer besöka oss om man säger deras namn och tar det som en invit att de kommer och besöker oss helt enkelt. Det gäller alla demoner, så jag håller mig lite borta från att nämna deras namn. Men deras dödsrike påminner lite om den kristna bilden av helvetet och demoner som torterar människor i efterlivet. Vi i västvärlden och i kristendomen är bekanta med den mest välbekanta demoner, och nu säger jag namnen då. Lucifer. Fler namn på andra demoner från kristendomen kommer jag heller inte nämna av samma anledning. Men det är snabbgoogla för de som är nyfikna på alla, vad alla demoner i de här kulturerna heter. En liten kul anekdot. Vi var kattvatt och åkte en jättesöt kattunge för några år sedan som just hade namnet Lucifer. Och vi båda, jag kommer ihåg att vi tittade på varandra med lite fasa i blicken då vi visste att vi var tvungna att ropa ut det här namnet typ hela tiden. Jag anser väl att det är väl ett lite väl kraftfullt namn på en liten kissemiss och att vi ropar Lucifer hela dagarna kändes så där faktiskt.
Ja, faktiskt.
Men åter till ämnet. Från den nordiska mytologin, alltså vikingatiden, så kan man tolka Loke som en demon likt Lucifer i den kristna berättelsen. Där Loke utmanar gudarna, luras och försöker hindra de goda krafterna på jorden. Det var lite om demoner, men detta bara en liten inblick i några kulturer och religioner. Det som alla religioner och kulturer har gemensamt dock är att det konstant finns en kamp mellan det onda och det goda. Och man får inte glömma att det även finns ljusa beskyddare och hjältar som motsvarar dessa demoner och skyddar jorden och mänskligheten. Vissa anser att rädslan för demoner eller att man separerar krafterna i mörka, alltså onda, och det ljusa, då goda, som antingen påhittat eller fabricerat utifrån den kultur man är uppvuxen i. Medan det till exempel vissa naturreligioner eller New Age-rörelser anser att det inte finns ljusa eller mörka krafter utan att det är mer som en gråskala. Men jag själv anser att det finns mörka varelser såsom ljusa. Så som det finns goda handlingar och onda handlingar, positiva tankar och negativa etc. Så anser jag att det finns mörka energier som demoner och ljusa energier som jag vill kalla änglar. Enligt definitionen av den kulturen jag själv är uppvuxen i, eftersom att det blir då lättast så. Men vad anser du om demoner? Tror du att det finns onda och goda krafter? Alltså då, tror du att det finns demoner?
Ja, det tror jag. Absolut. Jag tänker väldigt mycket på vad man själv har känt på kanske vissa platser. Man har känt att det här känns inte som vanligt. Man känner att det är lite otäckt, utan det är verkligen, det känns farligt helt enkelt.
Lite som att man blir rädd utan att man vet varför, eller är det så du tänker?
Ja, inte bara rädd utan vettskrämd på något sätt. Jag misstänker att jag har i alla fall varit i kontakt med någonting väldigt mörkt. Som inte som en, man kan tolka som någon ande eller någonting som man sen kan röra sig därifrån och sånt, utan det känns som att den här väntar bara på att få ett tillfälle att ta sig in egentligen.
Mm, att de beter sig lite som typ så här odefinierbara skuggor.
Ja.
Lite så.
Mm.
Och det kan jag hålla med om faktiskt. Men vissa kanske inte vill kalla dem för just demoner, eller jag vet inte. Man kan ju också kalla dem för typ entiteter. Det kanske är ett mer bättre ord för vad det kanske är. Eller vad tror du?
Jo, om man tänker så. Absolut. Som en så här sorts extra dimensionell entitet.
Mm. För jag tänker att sådana här varelser, de liksom livnär sig på alla de här onda tankarna eller de här typ så här negativa känslorna som man kan alltså sända ut, eller man ska säga. Som vissa kanske känner otrolig ilska, då kanske de här varelserna på något sätt manifesterar sig och äter på en på något sätt.
Mm.
På ett ungefär.
Kanske en skrämmande tanke att de kanske på något sätt följer efter en ett tag, och sakta men säkert när du har vissa negativa tankar att de amplifierar det. Att de förstorar det och kanske, ja, guidar dig till värre dåd.
Men då tror jag att det krävs ganska mycket till att man ska få någon sån här entitet på sig. Som att man kanske aktivt ska typ ropa på dem, eller ja, jag vet inte riktigt. Man kanske har gjort någon riktigt dålig handling eller något sånt som kanske gör att den här varelsen då kommer till en på något vis och börjar äta upp på det här mörka som man sänder ut. Lite så kanske. Jag tänker också att det finns olika skalor på demoner. Att det finns sådana som inte är jättehögfrekvent med den här mörka energin, och sen så finns det någon som är lite högre uppsatta, till exempel som, ja, nu namnet Lucifer, att den är en demon som är lite högre i rang och kanske lite kraftfullare än de kanske vanliga demonerna som är lite längre ner, som kanske drabbar folk som har ångest eller depression eller folk som har begått några riktiga dåliga handlingar eller tänker onda tankar, kanske får en sån på sig, eller man ska säga.
Och då kan jag tänka mig att de demoner av lägre rang kanske också säger att under en exorcism säger vi att jo, men vem är vi talar med? Jo, det är Lucifer eller det är djävulen. För att de vill nå den här högre rangen, att man ska bli rädd för de här mindre demonerna. För ju mer man kanske ger rädsla och sånt, så göder man den här mörka entiteten.
Och demonerna ljuger ju alltid så. Oavsett vad de än säger så stämmer det inte. De vill ju verka häftigare, coolare och läskigare än vad de egentligen kanske är då.
Ja, precis. En tanke som just slog mig är att jag har hört en gång i tiden att just de här mörka krafterna arbetar mycket med genvägar och ger snabba resultat. medan det ljusa tar längre tid att ge det någon form av avkastning för det goda du har gjort, medan de onda bara typ säger titta här, vad bra det går när du samarbetar med oss. Men egentligen så är det bara lugn egentligen, för att den vägen kanske leder dig till en senväg istället för att det verkade vara en genväg.
Då vill jag alltid ha någonting tillbaka. Hur tror du då de här demonerna eller entiteterna ser ut i sådana fall?
Ja, om de är någon form av från en annan dimension, extra dimensionella varelser, så är det väldigt svårt för mig att föreställa mig så. Men den första tanken jag får, eller bilden i huvudet, är någonting med rött skinn, mörkt skinn med horn.
Jag tänker mer att de här figurerna egentligen inte har något utseende, att det är någon slags mörk massa bara. Att det som de här bilderna som man har fått från till exempel kristendomen, att det egentligen inte, eller de andra bilderna, det finns ju från japansk kultur till exempel, har ju också massa målningar på de här demonerna och i alla kulturer. Men jag tror att alltså de ser ut som ungefär som monster och så, men jag tror inte att de egentligen har någon fast form eller utseende, utan att det är bara någon sån här grov energimassa som, av något slag.
Så här mörka rökmoln eller?
Nej, alltså vi kan inte se dem med blotta ögat helt enkelt, men att det är liksom som en energimassa.
Ja. Man får en känsla av dem i alla fall, så mycket kan jag säga.
Och eftersom att man ofta blir rädd för dem, då kanske man fabricerar upp i hjärnan att det är någon slags monster med horn och lite sådär. För att det är någonting som vi människan kan tänka är någonting som är läskigt.
Ja, det är sant. Helt klart. Och de kan väl säkerligen manipulera en på det sättet att de kan kanske skicka bilder i huvudet på en kanske, om man nu väljer att kommunicera med dem.
Ja, det skulle jag kunna tro att de kan, eftersom de vill skrämmas ännu mer, så tror jag att de kan forma sig till någon figur, eller alltså, om du sa, skicka bilder av att det som man själv tycker är mest läskigt, så får man den bilden. För mig kanske det ser ut som en japansk typ The Grudge-demon, för ja, det är det som jag tycker är mest läskigast. Och för någon annan så kanske det ser ut någon som har bockfötter och horn kanske.
Ja.
Men jag tycker det ser lite coolt ut.
Låter lite logiskt ändå så vis att de söker efter någon form av manipulation för att kunna ta sig in, att försöka kuva dig på något sätt för att få den här makten. Mm. För det är ju makten de vill ha.
Och jag tänker också att de här energierna, alltså, de har ju aldrig varit människor eller någonting som har levt som, alltså, i human flesh eller så, kött och blod som vi människor. Utan de här liksom funnits, det är någon slags urenergi som, ja, de har aldrig levt på jorden utan de finns bara på något sätt. Men kan folk verkligen bli besatta av demoner? Låt oss ta reda på det.
Serve them and he offers you immortality.
Det sägs att om man blir besatt av en demon eller en ond entitet så krävs det att man genomgår en så kallad exorcism. Vad är en exorcism? Enligt boken Mysterier, oförklarliga under och sällsamma händelser så är exorcism en form av ritual. Den går ut på att driva ut ondskefulla väsen som till exempel demoner ur människor, djur, föremål eller platser. Om en människa eller djur beter sig underligt så kan man bli misstänkt för att vara besatt. Alltså att det onda väsenet har tagit sig in i offrets kropp. Enligt Nationalencyklopedin förklarar att definitionen av exorcism är utdrivande eller besvärjelse av onda andar som anses ha orsakat sjukdom eller olycka. Men hur vet man att någon är besatt? Vidare i boken Mysterier förklaras det att det inte finns särskilt mycket dokumenterat om just detta, men att offret för besattheten kan tala ett annat språk eller helt obegripligt, ogillar religiösa symboler, kraftiga humörsvängningar, övermänsklig fysisk kraft, kroppsliga förändringar, tala med olika röster. Och längst ner i boken läste jag även att i fåtal fall så har det upplevt att föremål har förflyttats med tankekraft, temperaturförändringar och oförklarliga ljud. Och hur går en exorcism till? Boken Mysterier så beskriver författarna att i andra kulturer så har det olika sätt att hantera onda väsen. Inom kristendomen så är det präster som utför exorcismerna, men enligt andra traditioner så kan det vara en shaman eller en hövding och så vidare. Det handlar om att ta kontakt med det onda väsenet och påbörja en utdrivning. Det kan göras på många sätt, som till exempel böner, intellektuella samtal, alltså då att man övertalar demonen att släppa taget. Och det kan vara att man traditionsenligt dansar för att få nå en sorts trance-tillstånd som kan göra att en hövding kan slås på en andlig nivå. Enligt Nationalencyklopedin så står det att till exempel i Sri Lanka så används exorcism inte enbart för att bota någon utan används för att lösa familjeproblem. Och i det sammanhanget beskrivs det som en sorts psykoterapi. Under 200-talets kristendom så kom exorcism in i dopritualen. Detta för att den odöpt hade med djävulen att göra. Detta upphörde i Sverige 1811.
Ja, men det här var ju intressant. Det här visste inte jag. Och intressant också att de använde det som familjeterapi.
Ja.
Det är tur att vi kanske borde ha det idag. Eller?
Ja, jag vet inte då. Är det effektivt ens? Jag vet inte. Jag känner att jag borde grotta ner mig lite mer i det där. För det var ju faktiskt väldigt intressant. Och ta reda på hur de gör. Jag menar, tar de fram en krucifix och fråga vad skulle Jesus ha gjort? Eller vad är det för något som händer?
Ja, alla kanske har någon liten demon som behövs drivas ut ibland.
Ja, kanske det. Men om man går lite djupare i hur en exorcism går till så har jag valt att avgränsa mig till den kristna varianten. Och på webbsidan howstuffworks.com så har Julia Layton skrivit om hur Vatikanen utför exorcismer. Hon skriver att 1999 publicerade Vatikanen en uppdaterad utdrivningsritual. Innan dess så var den gamla ritualen från 1614. Innan ritualen klär sig exorcisten i sina traditionella prästkläder och tar även på sig en purpurfärgad stola. Stolan är ett cirka en decimeter brett band. Den läggs runt prästens nacke och ändorna hänger ner framför. Utan denna så får inte prästen eller biskopar utföra heliga riter. Självaste exorcismens ritual är en serie böner, uttalanden och överklaganden. Jag har försökt att översätta så bra jag kunnat när det kommer till bönerna som originellt är skrivna på engelska av Julia Layton. Det är exempel på två formler. Den första är: dessa böner är löst uppdelade i bönformen, där prästen ber Gud att befria den utsatte från djävulen. Gud, vars natur alltid är barmhärtig och förlåtande, acceptera vår bön att denna tjänare till dig, bunden av kedjor av synd, kan förlåtas av din kärleksfulla vänlighet. Den andra är den tvingade formen där prästen i Guds namn kräver att djävulen lämnar den utsattes kropp. Avlägsna dig, sedan, ogudaktiga, försvinn med alla dina bedrägerier, ty Gud har velat att människan ska vara hans tempel.
Tack så mycket, jag behövde verkligen höra det där idag. Det känns genast mycket bättre.
Eller hur, det är kraftfulla ord.
Nej, det var fint.
Kände att det var en utdrivning på gång. Och vidare skriver artikelförfattaren att under exorcismen så stänker prästen heligt vatten på alla, lägger händerna på den utsatta, gör korstecknet på både sig själv och den utsatta och berör denne med en katolsk relik, ett objekt som kopplas till något helgon. Då har jag en fråga till dig, Paulina. Är det så att de här bönerna har någon form av inverkan på onda väsen, att de drar sig undan?
Jag är lite kluven på den här frågan faktiskt. Kanske att det skulle kunna vara så att de människorna runt kring har för avsikt att göra gott för den människa som kanske är utsatt för någonting. Så kanske det kan påverka det. Oavsett om det skulle vara om man kastar Pokémon-kort eller om det är alltså Jesus-symboler eller krucifix, så tror jag att det är liksom själva den symboliken kanske inte har så egentligen så mycket att göra, bara själva avsikten och grundtanken med vad de runt omkring försöker göra med den människa som då eventuellt är då besatt. Men jag själv älskar ju symbolik och såna här, ja, men, ritualgrejer och så. Så jag tycker att, alltså, tror man så mycket att det finns ju en ganska kraftfull, liksom, historia kring vissa utav de här, men, krucifix till exempel, så kan det ju ge känslan av att det ger ett större och starkare skydd. Det kan ju vara en trollstav till exempel också, om det finns något starkare och djupare innebörd i det. Till exempel.
Och i och med att man då får en mera kraft från de här relikerna då, eller symbolerna, så är det lite grann som de här danserna som de kan göra i andra kulturer, där en hövding når ett annat tillstånd så att de kan bekämpa det onda väsenet på ett spirituellt plan.
Och där har vi då en grupp med människor som vill någonting tillsammans, och då ökar man någon slags energi ihop för att, ja, men, bekämpa det här då. Och det är intressant, för det sker i olika kulturer på olika sätt då.
Ja, men exakt. Och medan jag läste om exorcismer och sånt, så undrade jag att sker det fortfarande exorcismer i modern tid? Och det gör det faktiskt. Och i och med att detta ämne är väldigt brett, så avgränsar jag mig till kristendomen. En artikel i Svenska Dagbladet, publicerad den 17 april 2018, så skriver det kort om kurser för katolska exorcister. Omkring 200 katolska präster samlades för att gå en veckolång kurs i Rom, där de lär sig andeutdrivning med hjälp av mobiltelefoner. Ja, en sorts modernisering antar jag. Föreläsningarna tar upp trolldom, hur psykiskt sjuka människor kan skiljas från det besatta, och sedan hur man driver ut demoner ur människor. Jag citerar direkt från Svenska Dagbladet. Den 86-årige kardinal Ernst Simoni från Albanien väckte stor nyfikenhet första dagen genom att ta upp mobiltelefonens roll i exorcismen. "Det ringer mig och vi pratar, och det är så att jag gör det", säger Simoni, och förklarar att han under telefonsamtalen läser de speciella bönerna för exorcism precis som man skulle göra om han var i rummet personligen. Slutcitat.
Ja, det är ju väldigt intressant att de håller på att modernisera sig. Just att de använder kanske modern teknik och så vidare. Jag tycker också att det känns lite bättre att de känns lite mer pålästa idag kanske om psykisk ohälsa, vilket jag inte tror att de har varit förut. Nej, men det var bara lite så här spontana tankar. Men det är också intressant, man hade ju velat veta vad de läser under den här veckan. Det känns ju lite som en så här intensiv kurs i att köra bil eller någonting. Hur går det till egentligen? En veckolång kurs. Det känns som att det är lite djupare ämne kanske än så. Nej, jag vet inte.
Jo, jag förstår vad du menar. Antagligen så är det där en sorts tillägg på ordinarie kurs som förhoppningsvis är längre än en vecka.
Men det vore ju lite häftigt att ha det på CV:t att man är exorcism ändå.
Ja, i och för sig. Det är ganska häftigt. Så. Och antalet exorcister minskar inte, utan ökar. Tobias Söderlund skriver i en artikel publicerad 18 mars 2017 på Expressen att påven Franciscus ger råd att ta hjälp av exorcister. Under ett seminarium i Vatikanstaten angående att lyssna till troende, så skulle man inte tveka att ta in exorcister om de får höra bekymrande bekännelser. Påven menar att det finns flera olika andliga störningar där det övernaturliga inkluderas. Franciscus säger att exorcister väljs ut med omsorg och försiktighet, och menar att professionella psykologer är med och hjälper. Man vill skilja på psykiskt sjuka och besatta helt enkelt. Enligt artikelförfattaren så är det oense inom katolska kyrkan om exorcism ska användas. När jag suttit och läst om exorcismer så undrade jag om det finns fall i Sverige. I vår närtid så finns det två fall av exorcism i Sverige som har fått uppmärksamhet i vår media. I Svenska Dagbladet publicerad 16 mars 2012 står det om det första fallet där en flicka blev torterad under en längre tid av föräldrarna och två pastorer. Hon blev inlåst i ett rum och fick knappt något att äta. Föräldrarna tog dottern och uppsökte sjukvård, där pappan förklarade att problemen var på grund av krafter som tog kontroll över henne. Föräldrarna ville ta flickan till Afrika för exorcism, men saknade pengar till det. Och tur var väl det.
Sånt här får ju mig att känna mig väldigt ledsen att höra faktiskt. Att här, det är ju faktiskt barnmisshandel faktiskt som sker.
Helt klart.
Och nej, men det här tycker jag är tråkigt att höra att de gör det på det här sättet.
Och i en annan artikel på Svenska Dagbladet publicerad den 13 april 2012 så läste jag om det andra fallet. Det handlar om en 10-årig flicka som fick utstå tortyrliknande metoder. Föräldrarna använde sig av bland annat fysiskt våld, elkablar och isolering. Jag kommer inte gå in mer i detalj om det, för det är hemskt bara när man hör de här få orden om vad hon fick utstå. Det hela uppdagades när föräldrarna begärt bidrag för att åka till Kongo för att låta sin dotter genomgå en exorcism, men då placerades hon i ett fosterhem istället. Men det tog ett år innan hon berättade om vad hon var med om. Det är just detta som jag tycker är så himla läskigt med exorcism, religion och annat. Tolkningarna som folk gör och hur brutala en del människor kan vara mot andra.
Och att i sina övertygelser faktiskt misshandlar andra människor. Och det här tycker jag absolut inte om att det sker. För att det här är ju liksom brott som händer. Men att de skyller på kanske då att det är en demon i deras flickas kropp eller vad det nu kan vara. Och det här tycker jag absolut inte om.
Tänk om den här föräldern bara vill göra folk eller sin familj illa och sen bara skyller på religionen.
Mm, det är precis det jag tänkte också. Eller att det kan vara så att föräldrarna har blivit så pass manipulerade utav pastorer och sånt som är lite högre uppsatta. Och de här föräldrarna kanske litar på dem, fast i själva verket så är det ingen som vet någonting om kanske psykisk ohälsa. Att barnet kanske lider av epilepsi eller, alltså vem vet. Man kan ju skoja lite om exorcism, att det låter häftigt och man har sett det i Hollywoodfilmer om det och så vidare. Men i själva verket så tycker jag att det känns väldigt skevt och rent av fruktansvärt. Speciellt i det fallen där det kristna religionen ingår i. Nu vet vi ju inte hur det går till i de andra, men vi utgår som sagt bara från den kristna varianten som vi, alltså i det här avsnittet. Att dessa utdrivningar oftast är fysiska, våldsamma och skadar barn och personer som påstås vara besatta känns ju helt absurt faktiskt. Helt ärligt, enligt mig så tror jag att demoner eller onda entiteter inte kan hoppa in i andra människors kroppar. Utan att det gärna vill att man ska tro det. Och om jag hade till exempel varit en demon så hade jag lurats att jag fanns i en annan människas kropp för att orsaka personen eller den utsatta för fysisk smärta där andra kanske utsätter den för våld och så vidare. Det låter ju hemskt att leka med den tanken, men demoner vill ju bara lidande och ondska. Sen tror jag att många fall där det använt sig av exorcism att det egentligen handlar om psykiska sjukdomar som panikattacker, utbrott, ångest, vanföreställningar, hallucinationer eller andra sjukdomar. Där till exempel föräldrarna inte har någon kunskap om dessa åkommor utan istället har en stark religiös föreställning och tar kontakt med präster och exorcister. Sen anser jag också att det kan finnas fall där droger kan vara inblandade eller där personen är felmedicinerad som kan bidra till att den så kallade besatte faktiskt lider av psykoser, abstinens eller andra typer av biverkningar. Men jag tror ändå att en människa kan få en ond följeslagare med sig eller ha en entitet i hemmet som dränerar en på energi.
Ja, det är mycket möjligt. Man vet aldrig vad man kan råka stöta på från andevärlden. Och vill man dyka ner lite djupare så rekommenderar jag att ni ser YouTube-klippet Vatican Exorcist Reveals His Most Haunting Experiences och kanalen heter A Current Affair. Videon är drygt 11 minuter och där förklarar prästen för journalisten om exorcism, varför regler de måste följa och så vidare. En fascinerande intervju faktiskt. Där berättar prästen om sin exorcismutbildning i Rom och sedan om det som han har exorcerat. I ett av fallen så förklarar prästen att en stol flög bakåt och den besatta flög framåt i ett skri. Vilket skulle skrämma livet ur mig i alla fall, men prästen stod kvar och fortsatte. Så jag rekommenderar att kolla på det klippet, riktigt bra. Och jag kan också rekommendera Ghost Adventure som går på Discovery Plus, vi är inte sponsrade. Så filmade människor som sägs vara besatta. Det tar bland annat in Bishop Brian Ouellette som är en utbildad amerikansk exorcist från en katolsk kyrka. Och när jag sett de här delarna som innehåller exorcism så blir jag lite skeptisk. En del verkar må psykiskt dåligt och behöver säkert någon att prata med. Men då kanske exorcismen i programmet är mer än en psykoterapi istället. Men å andra sidan så vet jag inget om de utsatta utan mer som en snabb inblick i deras liv. Men om det hjälper de här människorna så känner jag att det inte är min plats att säga vad du får och inte får göra. Så länge ingen kommer till skada eller att man använder tortyrliknande metoder.
Precis, och det var lite det jag var inne på också. Det här att, och det kan också vara lite farligt att leka med demoner eller tillkalla demoner. Som till exempel i spökjakt med Jocke och Jonna och Laxton och hela det gänget. Älskar spökjakt för övrigt. Så tar de ofta fram ett ujabräde när de är i de värsta hemsökta platserna där det anses finnas onda krafter i. Och försöker tillkalla då, så som han gör i säsong 1 och 2 i alla fall, tillkallar han då demoner. Och det ska man absolut inte göra. Och det ska man inte leka med överhuvudtaget. Speciellt inte om man inte har någon slags utbildning i medialitet eller, ja, eller hur man ska använda ujabrädet. Så att det där ska man hålla sig borta från om man inte kan det där eller är professionell på något sätt. Och i ett utav spökjaktavsnitten så förklarar Jocke och Daniel för den delen hur det känns, vad de tror att de är besatta. Ingen vet ju säkert, de vet inte heller säkert eftersom att de är skeptiker själva. Men det de förklarar i känslan av att vara besatt är att de känner lite så här tyngd på axlarna, de har svårt att andas, de kan få lite så här raseriutbrott, de känner sig arga.
Ja, just det. Det kan vara viktigt att tänka på om man känner att vissa platser kan vara lite ruggiga eller om platsen du ska till kanske har någon form av demonisk aktivitet. Som du sa innan, så om man saknar erfarenhet så vet man inte vad man får kontakt med via Ouija-brädet. Det kan vara en ond entitet som säger sig vara någon helt annan och som får att lita på den. Och därefter så kanske den hakar sig fast och följer med dig och du går vidare i tron att Ouija-sessionen är över och att du kommunicerat med en släkting som har gått bort, men istället fått kontakt kanske med en, ja, vi säger en galen seriemördare som hittar ett sätt att manipulera dig på. Det finns fall där man har upplevt paranormala saker efter att man använt Ouija-brädan och fått problem med att bli av med entiteten. På webbsidan newspunch.com, skriven av Sean Adel Taba Tabai, så finns en matig text om hur du vet om ditt hem är hemsökt av en demon. Där står att i början så härmar den vanliga vånader, men senare blir mer aggressiv och skrämmande. Enligt webbsidan så är det första punkten att ha i åtanke om du misstänker att ditt hem blivit hemsökt av en demon. Konstiga ljud som inte skapas av någon i hushållet. Det kan vara fotsteg, dörrar som öppnas och stängs, elektronisk utrustning som beter sig underligt. Du ser saker, skuggor, lampor som flickrar, saker som rört sig runt i hemmet. Udda känslor, att någon tittar på dig, känslan av att någonting är riktigt fel. Kanske att någon har varit i ditt hus. Ojämn värme, alltså att det kan komma kalla vindpustar. Att någon tar på dig. Och till sist, lukter som inte borde vara där. Allt från parfymer till svavel. Och svavel luktar då som ruttna ägg. Vidare i artikeln står det att när en demons energi lättare kan manifestera sig så blir det mer aggressivt och otäckt. Där man kan få långvariga mardrömmar, bli fasthållen i sängen och upptäcka att man blivit riven. Man kan inte slappna av i hemmet, negativiteten ökar och personer i hushållet börjar bråka med varandra. En av de mer obehagliga punkterna är att demonen visar sig för en medlem i hushållet som den har valt ut. Ett barn till exempel. Demonen lurar barnet genom att vara snäll. Och religiösa objekt förstörs i hemmet. Eller kanske att det har rört sig runt i huset så att det ser ut som att det är någon som har gjort ett inbrott. Det kan också vara så att man upptäcker att någon har skrivit på väggarna. Och som ett tips så menar författaren att man bör skriva ner händelserna och dokumentera det. Men vad händer när det inte längre handlar om ett hemsökt hus utan att demonen har tagit sig närmare en människa i hushållet? I artikeln står att man märker det på personen. Som till exempel att han eller hon drar sig undan från familjen. Problem med temperamentet och tappat intresset för saker som innan var viktigt. Intensifierande mardrömmar och märken på kroppen såsom bitmärken, blåmärken och rivsår. En plötslig dragningskraft till det okulta, svart magi och oförklarligt dålig hälsa. Som till exempel viktnedgång, tappat hår och låg energi. Författaren understryker att det går att stoppa demonen från att få mera makt. Vilket är att inte mata den med negativitet i hemmet och att i tidigt stadium hjälpa personen. antingen genom exorcism av något slag eller en annan ritual. Vad lockar en demon till en plats? Kanske inte en svår fråga, verkar trivas i negativa sfärer. Svart magi, död och misär. En intressantare fråga kanske vad som får en demon att bli intresserad av en människa. Enligt författaren på Newspunch så är det bland annat människor som håller på med det okulta, svart magi och besatthet av döden, depression och kanske användande av droger. Då har jag en återstående fråga kvar. Vad kom först? Demonen eller psykiska ohälsan? Och jag vill också poängtera att det är upp till var och en om ni tror på den här webbsidan eller finner någon hjälp av den. Jag är ingen expert och jag antar väl att ingen av oss är egentligen när det kommer till demoner som kan manipulera oss. Men vet du vad, Paulina?
Nej.
Tiden har gått. Den har blivit exorcerad.
Ja, vad bra, för jag börjar känna mig utdränerad och tom på energi och har lite humörsvängningar.
Nej då, det är det.
Eller hur var det när man kände att man hade en demon?
Ja, det är väl något åt det hållet. Ja, tack till alla er som har lyssnat, likat och kommenterat på vår Instagram och YouTube. Har ni egna upplevelser eller vill ni ge feedback så kontakta oss gärna.
Och vi hade egentligen ännu mer att ta upp i det här ämnet, men om det här avsnittet blir uppskattat så kommer vi ha en del två. Så om du och Robert behöver vikar igen så är det bara åkalla mig.
Ja, absolut. Vi på Tyckernauterna vet nu om hur man gör för att frammana dig.
Som vanligt hittar ni oss på Spotify, iTunes, Amazon och YouTube. Följ oss gärna, likea och prenumerera.
Ha det bra allihopa, så hörs vi nästa vecka. Hej då.
Hej då. Shed your flesh and it shall not fill your sleeping hours.